God morgon. Vi har glädjen att ha Paulus Eliasson här i det här programmet. Det kommer att handla om Rumänien. Vi har ju läst Richard Wurmbrands bok Torterad för Kristi skull. Den skrevs ju 20 år drygt innan händelserna i Rumänien blev så dramatiska som de blev. Wurmbrand skrev en bok Från lidande till triumf. Och den gavs ut, jag tror, 5 år efter 1989. Jag ska bara läsa några rader här. Hur efter att Ceausescu hade störtats. Han skriver så här. Min underbara hustru Sabine och jag steg på planet i Zürich. Vi visste inte om vi skulle bli insläppta i landet. Några dagar tidigare hade Rumäniens kung Mikael och drottning Anne försökt återvända. Trots att det var mycket omtyckta av folket, som naturligtvis inte tillfrågades, hade kommunisterna nekat dem att få resa in. De hade stoppats på flygplatsen i Zürich. Den nya regeringen i Rumänien, som skulle vara demokratisk, förbjöd kungen och drottningen, den rumänska nationens stolthet, att besöka sitt eget land, där kommunisterna var inkräktare och Sovjetunionens marionetter. Den nya regeringen med Ilescu som president består fortfarande nästan uteslutande av kommunister. Reformerade kommunister visserligen, men ändå kommunister. En tämjd varg är fortfarande en varg. En flygvärdinna avbröt våra funderingar. Vill passagerare Richard Wurmbrand vara vänlig att kontakta oss? Mitt mod sjönk. Vi var säkra på att vi skulle ombes lämna planet. Till vår stora förvåning och lättnad hade okända vänner som hört att vi skulle vara med på detta flygplan skickat en ask choklad och ett underbart ord av uppmuntran. Ungefär 2 timmar senare hörde vi de otroliga orden. Spänn fast säkerhetsbältena. Vi landar snart i Bukarest. Och det här var alltså, det var ganska kort tid efter slutet då för Ceausescu. Och han skriver en parentes här också. I januari 91 fick det, alltså kung Mikael och drottning Anne, till slut tillbaka sitt medborgarskap av den rumänska regeringen. Och det här uttrycket tycker jag ganska väl. Hur otroligt allting vände. Och ett slutet samhälle var plötsligt öppet igen. Och det gick att komma dit och buka rest. Där har du också varit, Paulus, många gånger. Ja.
Jag har varit några gånger där. Framförallt de sista åren.
Han hade ett barnbarn, Amelie, som förklarade stadens namn. Rumänien är ett kommunistiskt land, sa hon. Borde vara det. Om de upptäcker att du har en kristen bok, blir du arresterad. Bok, arrest. Bukare.
Ja, namnet betyder egentligen så betyder det glädje. Bucuria betyder glädje på rumänska, och det är en gammal form där, men det ska betyda någonting sånt som glädjens stad. Men det kan ju diskuteras naturligtvis.
Ja, som sagt, den här historien var ju det var ju en i raden av de kommunistiska diktaturerna som föll. Och det följer ju strax på då naturligtvis en väldigt många frågor. Och med tanke på Wurmbrands vittnesbörd så är det ju ganska intressant att det var faktiskt omkring en kalvinistisk kristen pastor som händelserna inleddes, som ledde till revolutionen. Pastor Laszlo Tökes i Timisoara, som hade fått uppmaningen av sin biskop då, som hade kompromissat med regimen. att lämna sin hemförsamling och han vägrade göra det. Det blev så att hela församlingen nästan ställde upp bakom pastor Laszlo Teukes. Och han bet sig fast där tills också en domstol fattade beslut om att han måste lämna. Han måste bryta upp och flytta därifrån. Han kunde inte vara kvar. Han hade kritiserat den reformerta kyrkans ledning för att ha kompromissat med kommunisterna. Och det här var under flera månader 1989. Fram till dess det hela alltså inte längre höll längre. Det blev en hel folkresning då. Och som, om jag fattar saken rätt, så var det alltså så med Rumänien att det var de som ropade ner med kommunismen. Och det var de som ropade ner med Ceausescu. Och de som ropade ner med Ceausescu, som var direkt med det att Ceausescu fick liksom lämna makten. De var egentligen själva kommunister som liksom bytte skepnad då, som Wurmbrandt också påpekar här. Så att det blev aldrig någon riktig sån där uppgörelse med den tidigare regimen i mer omfattande mening. Vad man sa det, Ceausescu har fått gå, nu är det fritt. Och till skillnad från andra länder med kommunistisk diktatur så infördes det aldrig riktiga lustrationslagar i Rumänien. Lustrationslagar, vad är det för någonting? Och det var sådana lagar som infördes i Tyskland, i Östtyskland först då. Och i Tjeckien och i Polen, till exempelvis i Tjeckien var det benhårt. Hade man haft ett offentligt ämbete i den kommunistiska diktaturen, så kunde man omöjligt återvända till en sådan ställning. Det gick inte. I Polen var det lite mer tolerant. Och så om de som suttit vid makten vill vittna och tala om sanningen, så kan de få sitta kvar. I Ryssland är det aldrig någon sån där lustration. Inte heller i Rumänien. Jag har lite olika uppfattningar där. Jag har hört lite olika uppfattningar om den saken. Jag vet inte om du, Paulus, är insatt i det där.
Alltså jag vet att det kommunistiska partiet blev förbjudet under en period. Det var ju John Iliescu som du nämnde. Han tog ju över efter Nicolae Ceausescu 26 december 1989. Och satt sen i 7 år, han satt fram till 96, satt han som president först. Och sen var det en tid, jag kommer inte ihåg vad han hette, han som tog över efter honom. Men så satt han några år igen innan, Traian Băsescu heter väl han. Och, han förbjöd ju, eller den rumänska regeringen förbjöd under en tid den kommunistiska partiet, men sen så togs det förbudet bort. Så, och Rumänien har alltid haft ett ganska ambivalent förhållande till sin kommunistiska historia. Det märker man nu, var inte jag där direkt efter kommunisttiden, jag var ju där första gången 2005, men även då så kunde man, och nu så kan man höra folk som liksom inte längtar tillbaka till kommunisttiden. Det kanske är att överdriva. En del äldre kan ha lite romantisk föreställning om hur det var på den tiden. Men framförallt att man kanske ser det som att nej, men det var inte så illa som alla sa. Eller alla hade i alla fall jobb och man hade någonting att äta och så vidare. Så för det är nog, man har många åsikter om det där. Men sant att säga så har det ju bara öppnat sig mer och mer, möjligheterna som rumäner faktiskt har idag. Så kommunistregimen var ju ett fruktansvärt förtryck mot människor. Och som sagt, redan i början på 90-talet så kunde man resa fritt i Rumänien in och ut, även om man behövde visa och sådär. Och de rörde sig mot en större tryckfrihet och större möjligheter, även om övergången, när det är sådana här revolutionära övertaganden och övergångar från den ena regimen till en annan, så blir det ju alltid problem. Vem är det som ska ha den här traktorn som vi innan har ägt tillsammans? Vem är det som ska... Hur ska vi forma det här och så? Men Rumänien fick ju mycket hjälp också ifrån Europa, Amerika och så under den här perioden.
Mm. Jag har hört att det blev liksom aldrig någon som sagt då refst riktigt med tidigare. De förbjöd kommunistpartiet, okej, men aldrig att de drogs inför rätta, va? Det som blev en fråga, om jag fattar saken rätt, det var det att när Ceausescu störtades och faktiskt braktes om livet då av den uppretade folkhopen, och de som de har tagit upp rättssak mot, det är de som alltså genomförde den här, om man säger, omstörtning, därför att de hade sedan farit väldigt farit hårt fram med folk. Helt oskyldiga människor hade dödats som egentligen inte borde dödas alls, har jag hört. Så att det blev någon rättegång mot dem. Det dröjde många år, men jag tror framåt 2019 eller något sånt där.
Ja, det var en hel del saker som hände i den där förbindelsen, som det ju är med revolutioner, att det är mycket våld, det är mycket sådana saker. Och Nikolaj Ceausescu och hans fru Elena, de blev ju, det var en väldigt summarisk rättegång, den var ju över på bara någon timme, och han erkände ju inte den, han ville inte svara på några frågor, han erkände inte rättegången att den hade någon auktoritet då. Så blev de tagna in på en bakgata, en bakgård ska jag säga, och avrättade då. Men det som hände efter det var ju, jag menar, Iliescu, han var ju en gammal kommunist, och de som fortsatte att styra var ju de samma personerna. Det påminner lite om maktövertagandet, alltså om man tänker på Trujillo i Dominikanska republiken. Han var ju en diktator där som styrde, inte ett kommunistiskt styresätt, men ändå en diktator som styrde. Och han blev ju dödad då i ett attentat, inte genom en sån revolution och summarisk rättegång. Men då trädde ju Amerika in på banan och satte sina krigsskepp runt omkring Santo Domingo och Dominikanska republiken och sa att antingen så inför ni en regering som vi kan godkänna, eller så kommer vi att gå in i landet. Och då, där insatte man ju då Balaguer heter han, och han var ju Trujillos närmaste man i Dominikanska republiken, men han vred då landet mot en mer demokratisk riktning, och det gjorde väl, de förstod väl i Östeuropa vad klockan var slagen, och att kommunismen hade på det sättet spelat ut sin roll som den här mastodonten som det hade varit innan då. Så det är intressant att jämföra faktiskt de där två maktövertagandena och vilka saker och ting som är aktiva i det här.
Jag har tittat lite grann på, för att skaffa mig någon uppfattning om stämningen, om jag hade kunnat göra det, så jag har inte kunnat komma längre nu än att jag tittar på lite rumänska media. Och jag kan ju inte rumänska, men jag kan googla och jag kan översätta med Google översätt. Men jag fattar saken rätt, så verkar ju... Det var en väldigt avspänd stämning. Alltså, det är ju samma typ av rubriker i rumänska media som i våra media i stort sett. Det är ju lite annorlunda. Men det verkar liksom vara... om jag fattar saker, det låter ju inte det alls någon press på media, gör det det?
Utan Rumänien har en väldigt fri mediasituation.
Och du har ju... Jag vet inte, du tillbringar ju... stora delar av varje av året i Rumänien, eller hur? Hur lång tid tror du har varit där nu senaste året?
Alltså jag brukar vara där ungefär 5 månader om året, och det har jag varit de sista åren. Det har ökat lite. Jag var där första gången 2005, och från och med 2006 när jag flyttade till Norge så har jag varit där. I början så var jag där ungefär 2 månader om året, och sen så ökade det lite eftersom, och de sista åren så har jag varit där mellan 4 och 6 månader.
Och det är en hel del tid, så du har ju verkligen direkt intryck där och ganska fräscha också att förmedla. Vi ska verkligen Det blir intressant att höra dig berätta. Innan jag släpper löst dig helt här så vill jag bara stanna inför just det som sorgligt nog Rumänien har gjort intryck på världen med, kanske ganska påtagligt, det är ju det här med tiggarna, va? Som har varit ett märkligt fenomen i vårt land, ganska så, vad ska vi säga, mycket har det förekommit. Vad gäller frågan om egentligen? Nu har däremot tiggarna försvunnit från våra gator. Nu undrar man vad det beror på. Vad beror det på? Ja, då ställer man frågan. Kan det vara så att folk längre inte går omkring med kontanter och det är liksom ingen idé att tigga? Eller beror det helt enkelt på att det är förbjudet att tigga på vissa områden, på vissa platser? Men det här fenomenet är ju, som jag förstår, det ser ut som enskilda individer som har sina personliga, privata familjeproblem och ekonomiskt. Men man har ju hört att det har varit, det är en ganska organiserad verksamhet.
Jag tror att det är ganska olika beroende på vad det handlar om. Alltså det är väldigt lite pengar som folk tjänar egentligen på att tigga. Rent tiggande, om man pratar med svenska eller norska, alltså etniskt svenska och norska tiggare, uteliggare, sådana som tigger, så berättar de att de kanske får någon hundring per dag. Och rumänska tiggare får ju absolut inte mer än det, snarare mindre vill man tro. I alla fall de som jag har pratat med säger att det handlar om någon hundring om dagen. Och så det handlar ju inte om människor som liksom är någon slags, vad ska man säga, lyckosökare, utan det är en sista desperat handling och en sista desperat försök att få någonting att fungera. Sen så finns det ju naturligtvis de här banden och grupperna, men där tror jag det handlar mer om kriminell verksamhet och andra saker och ting. De som är tiggare är oftast de som inte har någonting annat att falla tillbaka på. Jag känner en del som har åkt ut i Europa för att försöka tigga ihop några pengar, och det är absolut inga rika människor. Det är absolut inte några och det här, de som jag känner är ju heller inte sådana som tillhör någon organisation eller någon maffia eller något sånt, utan på sin höjd så handlar det om att de kanske är 4-5 stycken som slår ihop sig och betalar en minibuss som ska köra dem någonstans. Det är ganska vanligt att de betalar tillsammans för att finansiera en resa. Och så reser de tillsammans då. Och det kanske är några stycken som känner varandra. Och antingen, och framförallt så är det ju många som reser för att jobba. Det finns otroligt många som reser ut ur Rumänien för att jobba under korta perioder. Vi känner många som åker till Ungern för att plocka tomater. De åker till Belgien och plockar äpplen. De åker till Frankrike och jobbar mycket med den här agrikultur. Alltså går runt och plocka frukter och hantera allt det som rör med agrikulturen då. Så det är väldigt många som åker ut för att arbeta, men det är en del som reser för att tigga. Och jag tror att anledningen att det har gått ner, jag jobbar just nu inne på Oslo centralstation, och där träffar jag ju på rumänska tiggare som sitter ute och uteliggare och så. Och det har minskat, det har det gjort, det är inte borta. Jag tror att det var så att det fanns en att Sverige var lite oförberett på det där att det skulle komma tiggare, och vi har ett förhållande till tiggare kanske historiskt sett som har varit att man hjälper lite om man kan, och det gjorde att de kunde få in lite grann pengar, men att det nu inte de tjänar ingenting på det, de har inte med sig mer pengar när de reser hem än när de kommer till Sverige, och därför så är det betydligt färre som gör det nu. Det är bara de som är väldigt, väldigt desperata ofta.
När ni i Norge började verka i Rumänien. Jag kommer ihåg att 1999 så hade vi annonserat på Bällstad under sommarkonferens. Rumänien, 10 år senare. Just med hänsyn till de här dramatiska händelserna 1989. Men du kom dit, sa du först, 2005. Får jag bara fråga, jag har för mig att du var med i en grupp som for till Österrike, va, till Graz i mitten på 90-talet. Och då kom ni i kontakt med några rumäner i Graz.
Ja, det var väl, jag tror att det var sommaren 98 som vi åkte till Rumänien, som vi åkte till Österrike på den här ekumeniska konferensen som var i Graz. Och där träffade vi en grupp ungdomar, det var väl 6 stycken tror jag. Och vi träffade en grupp ungdomar där som var lite desillusionerade, som de kom från pingst och baptist bakgrund, och de kände sig verkligen inte hemma där, och vi bjöd in dem till sommarkonferens på Bällsta i Stockholm, och därigenom så fick de kontakt. En av dem bjöd in församlingen i Norge till Rumänien att komma på besök dit, och de reste dit på besök då. Jag tror att det var hösten 98 som de åkte dit på besök första gången, och beslutade sig efter det besöket i just Bukarest, beslöt sig för att vi måste göra någonting i Rumänien. Och 99 så hittade församlingen då ett ställe i väst i Rumänien. Bukarest ligger ju väldigt långt österut, men det här hittades i väst i Arad, ganska nära den ungerska gränsen. Och det är fortfarande i det området som vi arbetar då sen 99 egentligen. Så det har, där har det växt fram då 3 små församlingar. Vi delar ut en hel del kläder som vi sänder ifrån Norge och hjälper folk med olika saker, mediciner och mat och ja, det som det är behov av, byggarbete och sådär.
Men du började liksom komma med i just den här, i det här missionsverket 2005.
Precis, eller jag var på besök 2005, då bodde jag fortfarande i Sverige, så var jag på besök där i juli 2005 bara i några veckor. På en semesterresa, men sen så flyttade jag till Norge 2006, i maj 2006, och första missionsturen som jag gjorde dit, om man säger så, för att arbeta där, det var sensommaren 2006. Och så hade vi då en slags ordning att vi hade stort sett så att var och en var där i 2 månader var per år. Fram tills för några år sedan då det började bli lite mer då. Så nu är jag där som sagt nästan 6 månader om året.
Men sen 2006 har det alltså varit åtminstone 2 månader varje år. Och på senare tid 5-6 månader. Berätta, Paulus, den här tiden, kan du ge oss någon, så att säga, det är bara några minuter kvar nu, men det kanske är lite hårt att komma med det här. Men jag tror du hinner att säga något på 7 minuter.
Ja. Nej, men alltså det som är intressant är ju att i Rumänien så är ju ett väldigt, väldigt religiöst land. Det är många som kallar sig för kristna. Man blir inte överraskad om man kommer och säger att jag är kristen, jag tillhör en församling. Rumänien är ett av de få länder där folk har försökt missionera och evangelisera för mig. Och det man upplever när man är där är att det väldigt ofta det finns en religiositet och en respekt för det religiösa, men det sticker inte särskilt djupt. Det har inte format en kristuslikhet, och det är det man önskar. Det är det som är målet med förkunnelsen, med evangelisationen och så. Så det som hände efter 89 var ju att det var väldigt många kyrkor och församlingar och rörelser från västvärlden, från Amerika och Europa som kom in i Rumänien. Innan var det förbjudet då att bedriva kristen mission, och var förbjudet även för de som bodde i landet att uttrycka sig för tydligt som kristna då. Kommunismen var ju väldigt ateistisk. Men då kom det kom många olika rörelser, och baptister, pingstvänner, karismatiska, och så kom det även adventister och Jehovas vittnen och så. Det är stora fria rörelser, vad man ska kalla det för, förutom då den ortodoxa kyrkan som är den största och den katolska som är den näst största, och sen reformerade då kanske på tredje plats. Men det finns olika grupper när det gäller troende, inte bara i frågan om vilka olika samfund det finns, men också olika sociala grupper. Och de som vi arbetar med är ju framförallt fattiga romer och även rumäner. Men, och där känner vi många församlingar, men det finns också en annan demografi inom kristenheten som är medelklass och kanske lite rikare, lite mer välbeställda och sådär, som lever ett lite annorlunda liv. Men de som vi känner och det som vi har erfarenhet ifrån, det är de här enkla pingstförsamlingarna och det, den demografin och de grupperna som vi arbetar mest med då.
Jag har ju hört, det har ju varit många missionsmöten man har varit med på och hört rapporterna. Du säger ni har inte så mycket verksamhet i själva Bukarest, men vilka orter var det ni är verksamma?
Nej, Bukarest där det ligger liksom helt i andra änden av landet. Det är 7-8 timmar med bil dit. Där känner vi en del, men vi har ingen verksamhet där, utan vi håller till i östra delen som är västra delen mot gränsen mot Rumänien. Vi har vårt arbete centrerat i Arad, heter det. Men vi brukar åka till bland annat Timișoara som vi nämnde här med Laszlo Tökes. Och där revolutionen startade då, det är ju en studentstad 5 mil söderut, och 5 mil norrut ligger Oradea som det är väl ungefär i det område som vi rör oss då och arbetar. Men vi åker också ut på en del lite längre turer när vi vet att det finns områden där de behöver hjälp då, så vi delar ut kläder och sådär. Men våra församlingar, de tre församlingarna, en ligger strax utanför Arad och så är det 2 stycken som ligger ungefär 5 mil norr om Arad.
Så om man vill hjälpa, stödja er verksamhet på något sätt, kan du säga någonting, hur gör man då?
Alltså det vi framförallt behöver är ju absolut förbön. Vi är väldigt beroende av välsignelse och av hjälp på det andliga planet. Om man vill ge en gåva så vill jag föreslå att man ger det till Maranata-församlingen i Sverige. Det är nog enklast för de som bor i Sverige. Märk det med Rumänien och så vi brukar få översänd till oss nu och då när det har kommit in gåvor till Rumänien. Så det går jättefint att sända det direkt till Maranata-församlingen.
Och då får vi väl hänvisa till vår hemsida då, maranata.se, där det går att hitta.
Ja, precis.
Swish nummer 123-155-1571. Och även andra vägar att skicka medel.
Mm.
Och som sagt, framförallt förbön. Det är verkligen behov av. Jag förstår saken rätt, så det ortodoxa Rumänien har firat sin påsk nu också då.
Ja, precis. De har ju räknat lite annorlunda. Vanligtvis så brukar det ligga en vecka mellan den katolska och protestantiska påsken.
2 veckor.
Mot den ortodoxa. Ja, ibland är det en vecka, ibland är det 2 veckor.
Nu är det över en månad.
Ja, den blev väldigt tidig för vår del och väldigt sen för deras del. Så det blev stor skillnad där. Men det är många, i just den delen där vi arbetar i Rumänien, så är det väldigt många ungerska som är ungersktalande eller som har ungersk etnicitet, tillhör den ungerska minoriteten.
Och där får vi tacka Paulus Eliasson. Tack för den här gången från Radio Maranata och på återhörande.